Folkets hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Hej och välkomna till Folkets hörna, en podd om den skrivande praktiken. Mitt namn är Emilia och med mig har jag som alltid Agnes. Och idag pratar vi med Kerstin Nordborg. Hej!
Hej!
Du har skrivit både poesi och prosa och inför vårt samtal idag så har vi fått äran att förhandsläsa ditt nya manus. Ett bok som heter Jag måste gå rakt in i elden. Som kommer ha kommit ut precis när det här avsnittet publiceras. Kan inte du börja med att berätta lite om vad det är för bok?
Mm. Och ska jag börja med, det är lite roligt, för den heter, måste vi kolla på boken, jag har mitt första exempel. Den heter Jag måste gå rätt in i elden, och det där, du är inte ensam, jag själv, det är ett citat, och jag själv skrev... Plötsligt upptäckte jag i min romantext att nej, men ibland står det rätt in och ibland står det rakt in. Så jag var tvungen att gå tillbaka till citatet. Och sen märker jag att andra på mitt förlag också säger rakt in. Så att det är något som vill det. Men den heter Jag måste gå rätt in i elden.
Bra, då börjar vi med det. Och det är liksom hon och Rine som har sagt det här. Så det är därför som
det är ett brevcitat. Så därför är det viktigt att det ska... Eller för mig var det viktigt att det skulle vara rätt. Mm. Men, och den har också undertiteln En roman om Honorin då. Huvudpersonen i den här boken, i den här romanen, det är Honorin Hermelin. Och hon finns ju som historisk person. Hon var ju en i Fogelstadgruppen. Hon var rektor för kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad. Mm. Och hade ett enormt verksamt liv. Hon var också med i redaktionen för en tidskrift som heter Tidevarvet, som var väldigt betydelsefull. Tidevarvet gavs ut i slutet på 20-talet tror jag. Och Honorin, det är många som har skrivit om hennes verksamhet. Det är bland annat har Ulrika Knutsson skrivit den här boken Kvinnor på gränsen till genombrott som kom i början på 2000-talet. Som handlar om flera i den här kretsen av tidiga feminister skulle jag vilja säga. Men i min romans nu så sitter Honorin på ett ålderdomshem. Det är vårvinter, det är 70-tal. Jag som skriver vet att det är bara några månader kvar tills hon ska dö. För hon dör 1977, tror jag, i september. Och detta är då på vårvintern 1977. Och det vet ju inte Honorin själv, det vet ju ingen av oss när det ska ske. Men hon känner att hennes krafter håller på att avta. Hon försöker skriva sitt namn och skriver lite fel. Mm. Det kommer in olika biträden som ska hjälpa henne och hon ger henne mediciner och hon är osäker på om det är samma biträde som... Så att det är en människa som livet långsamt håller på att rinna ur och hon sitter där och är ju väldigt van vid att vara verksam och plötsligt kan hon inte längre. Hon är van vid att gå snabba promenader, hon är van vid att prata inför många människor. Hon är van vid att vara väldigt mån om andra människor, just att vara väldigt artig mot biträdena som kommer in. Men plötsligt så vet hon inte, har jag redan frågat det här och sådär. Så att hon känner, och så sitter hon i en fåtölj, tittar på några småfåglar som rör sig i en buske. Och så tänker hon tillbaka på sitt liv. Så, att så det är ju också en historia om hennes barndom, hennes ungdom, hennes medelålder. Men nuet är på det här äldreboendet. På Blomsterfondens äldreboende här i Stockholm. Mm.
Och precis som du säger så får man ju, läsaren kommer ju in i berättelsen när hon är på det här ålderdomshemmet och tänker tillbaka på sitt liv. Hur kommer det sig att du valde att vi får möta henne just där och inte följa med henne liksom under tiden?
Jag skriver ju sällan liksom kronologiskt, utan jag gillar ju att hoppa i tiden, eller jag upplever verkligheten så mycket att den inte är kanske, jo den är ju kronologisk på ett sätt, vi föds och vi dör, men i det här fallet så tror jag att det var, jag läste Ulrika Knutssons bok, inte när den kom, för jag kan bli sådär ibland att när något är för omtalat då ska jag minns han inte och sådär, utan så dröjde några år och så var den ju så bra som alla sa, så att jag blev oerhört fascinerad av det här gänget och jag fastnade för Honorin Hermelin, det kan vi återkomma till, men jag både fascinerades och provocerades av någonting i hennes gestalt. Mm. Så jag beställde en massa brev från kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg som ju har alltså de har ju en fantastisk handskriftsavdelning. Så där fanns väldigt mycket av hennes korrespondens. Mina barn var så små då, jag har tvillingar, så jag kunde inte resa ifrån dem. Utan jag fick specialtillstånd, så de skickades till KB i Stockholm. Och så fick jag läsa dem där. Och jag tror, jag vet inte om det är så, men det är lite roligt apropå skrivprocess och sånt. Jag tror att det var så att jag liksom råkade, när jag då fick den här ganska rejält stora bunten, så hamnade de liksom i omvänd ordning. Oh. Så jag fick de sista breven först. Och de sista breven, det var bara små utkast till brev.
Som inte hade skickat.
Som hon inte hade ens skickat. Det kanske hon hade gjort också. Men, detta kanske, men det framgick liksom inte, utan det var små utkast. Och då var det, så höll hon på med olika formuleringar. Medan minnet ännu står mig bi, vill jag tacka för vår vänskap. Så att det var liksom som att hon... Och det där grep mig så starkt. Mm. Och jag tror också, för det var... Min mamma dog 2010. Och blev dement. Det var ju en långsam process, men det började redan när min pappa dog 2003, tror jag, lite grann, fast ingen förstod det. Men jag tror att när jag läste de där breven så tror jag att hon också, alltså, att det hade börjat ganska rejält med henne, det här att hon inte riktigt kunde skriva sitt namn och att jag hade hittat hemma så här, och hon tränat på att skriva sitt namn och så blev det lite fel och så skrev hon vad jag hette och vad min bror hette. Och det var som att hon verkligen försökte, medan minnet ändå står mig bi, det blev så starkt för mig. Så det var det som grep mig. Och också det här att vara, det är ju något som jag ofta återkommer till när jag skriver det här, att vara en människa som är så buren av språket som hon är. Att hon liksom skrivit, för sen gick jag igenom bunten och det är otroligt välformulerade, alltså nästan för mig lite provocerande välformulerade brev. Det är så sirligt och det är så liksom fint och resonerande och sådär brev. Och att ha varit en sån människa. Och sen, min debutroman till exempel handlar om en präst som också är väldigt buren av sitt språk och som förlorar språket. Så att det där är liksom en tematik som jag ofta återvänder till. Så från början tror jag att det var det som liksom grep tag i mig. Och det tror jag var anledningen att den... Det var ju också så att... Så de första sidorna i den här romanen, de skrev jag då 2008.
Mm.
Och sen var det som att jag kände att jag kommer inte henne in på livet. Jag försökte ta reda på mer, jag började liksom lyssna på lite radiointervjuer och kände att jag kan inte skriva om en människa som är så välformulerad. Liksom. Hon släpper inte in mig alls. Så jag lät den, eller den blev, så är det ofta med mig när jag skriver, den blev liggande i min dator. Det låg ett dokument i min dator och kanske i någon perm också någonstans, som var de där första sidorna. Och sen tog det jättemånga år och sen hittade jag det och så kände jag att nej, men det här är ju bra. Och det är, alltså jag har inte ändrat mycket på dem, så att det är ganska mycket så som det stod. Men sen under arbetets gång, när jag då bestämde mig för att jag skulle ändå ge mig på det här en gång till, då växte också barnet fram och den unga kvinnan fram och så. Så att, men det började i åldrandet och förlusten av språk, förlusten av förmågor på något sätt.
Kanske ett sätt att avväpna henne för dig själv också, om du tyckte att hon var lite provocerande vältalig, att då placera henne i en position där hon inte har den tillgång till den vältaligheten på samma sätt. Att utmana nästan Honorin som karaktär.
Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Ja.
Men jag tycker det är väldigt intressant just det här med handstilen och skriften. Mm. För jag tänker att det återkommer också i dina romaner.
Ja.
Både i Min faders hus men också i Marie-Louise. Att handstilen är väldigt viktig. Det känns som att du går in i karaktären på något sätt via hur en handstil ser ut. Hur de skriver det handskrivna ordet också.
Ja.
Att det, jag får en känsla av att karaktären formas på något sätt lite utifrån hur handstilen ser ut. Är det någonting du själv reflekterat över att du går
till det? Direkt när du säger det så tänker jag på Min faders hus. För den bygger ju liksom, det är ju också en roman, men den bygger ju på berättelser jag hört om min farfar som barn. Och jag fick ju tillgång som, alltså ganska sent som vuxen, till brev som han skrivit till min pappa.
Mm.
Och där var det absolut så. För de var så, det var något att de breven var så, han hade en väldigt vacker, på ett sätt harmonisk handstil. Men det var som att han inte, det fanns liksom nästan inget vitt på pappret, utan först skrev han och sen var han tvungen att skriva lite till så du kunde vända på pappret, och så skrev han mellan raderna och så skrev han till lite på kuvertet, och så var det ganska mycket förmaningar. Och då, det var verkligen att det formade hans karaktär. Någon slags han ville liksom min pappa väl. Min pappa kanske var 11 år, han kanske var 12 år. Och han måste varna honom för helvetet. Eller du tänker väl nu på att denna dag kan vara det. Alltså helt absurda saker att skriva till ett barn. Men att fanns något så neurotiskt i det, att liksom inte, så fort det fanns en pappersyta så måste liksom den här prästen, han måste rädda själar, och han kunde inte, för att han var så rädd själv, tänkte jag då. Så det skapade verkligen en karaktär. Och det tror jag du säger, Marie-Louise där, nu har jag inte den boken här, men där är ju till och med att det är på pärmarna, så har formgivaren liksom valt, det var ju så fint, Lotta Kyl, hon är det. Men det tror jag, och det har jag för mig att jag också skriver i att det var något med hennes, också med hennes handstil. Ja, så det gör jag nog, att det är någonting som men det jag associerar starkast till är min faders hus. Men även Honorin här, det är ju en oerhört fin och också, men också inte bara handstil, men också handstil, men också sättet att formulera sig, alltså en slags sirlighet och sådär som skapar en karaktär, ja.
Jag tänker både i den här Jag måste gå rätt in i elden, Min faders hus och Marie-Louise, som Marie-Louise handlar om, där är det också en historisk person som har funnits, som är Carl Fredrik Hills syster. Och alla de här är ju berättelser där du liksom ser på en person och försöker att liksom gestalta en person som har funnits men som du inte kan liksom analysera i närtid, utan du tar hjälp av att analysera brev eller bilder eller tv-intervjuer eller radiointervjuer och sådär. Vad är det med den där liksom historisk fiktion, eller vad man ska kalla det för? Vad är det med det som fascinerar dig?
Det har jag funderat på själv, för ibland kan jag på tal om att provoceras av Honorin, så kan jag provoceras lite av mig själv ibland, att jag tänker, varför gör jag alltid så? Varför kan jag aldrig hitta på en gestalt liksom? Varför ska jag alltid låna mig åt någon som har, och jag har inget riktigt bra svar på det, men jag i morse innan ni skulle komma, jag har haft en period nu när jag känner att jag orkar inte skriva dagbok och så, utan jag bara gör massa praktiskt. Det är så mycket praktiskt med boken och jag undervisar lite. Och det är så skönt. Men så kände jag att jag måste skriva ner någon liten grej. Och det var att så fort jag kommit ut med en roman så börjar jag tänka att jag ska skriva något självbiografiskt. Alltså mer öppet självbiografiskt. Och då, så kom det någon sån mening nu från att jag när jag var barn hade sagt att det var ett skämt hemma, att jag hade sagt, de hade pratat om oändlighetstecknet, att det var en åtta som ligger, liksom på något sätt förklarat för mig. Och då hade jag sagt till någon av dem att jag älskar dig som en råtta som ligger, för jag hade hört fel. Och så var det liksom ett skämt sen i familjen att jag älskar dig som en råtta som ligger. Och så skrev jag ner det, och sen så skrev jag någon kommentar till mig själv att så där är det alltid när jag liksom är klar med en fiktion, att då börjar de där självbiografiska, och sen blir det ändå inte det självbiografiska. Alltså, och det här blir en lång och sökande förklaring, för jag har inget svar, men jag funderar, och jag kan också ibland skämmas lite för att jag som sagt inte kan bara hitta på. Men jag tror det är någonting med, det blir liksom ett fiktionsrum för mig att gå in i. Det blir lite som en skrivuppgift, ni som har varit på Skurup båda två, att det blir som att okej, skriv om den här snäckan. Okej, ja, men då gör jag det. Och sen så lägger jag ju ändå in oerhört mycket av massa andra berättelser i den här. Alltså jag kan ju också känna någon slags moralisk ibland, är det vad ska Honorins släktingar säga, det här är ju inte, men snäckan har ju inte så mycket men jag, till exempel en författare som jag beundrar så oerhört är Agneta Pleijel, alltså hennes
ja, precis.
Jag har precis läst Sniglar och snö.
Nej, jag håller på att läsa Doftar av en man just nu, men jag har hittat Agneta Pleijel och är helt tagen.
Det är, och framförallt, alltså jag tycker mycket om henne, många hennes böcker, men framförallt tycker jag den trilogin Spådomen, Doftar av en man och heter den Sniglar
och snö.
Nej, men för att hon, jag tycker hon är som störst när hon skriver självbiografiskt, för att hon väjer inte på något sätt. Eller jag vet inte vad det är, men och det kan vi, ni intervjua henne, det var ju jätteroligt, men så får hon själv. Men jag tycker det är så, hon är så fantastisk. Men för mig, alltså har jag tänkt, ja, vi får se, alltså jag vet ju inte vad jag kommer att skriva nästa gång, men hittills så är det alltid som att jag försöker närma mig någon slags självbiografiskt stoff. Och jag väjer. Där väjer jag.
Mm.
Och då blir det inte bra. Då blir det liksom, jag vet inte, privat. Eller just för att jag inte, jag kan inte riktigt säga vad det är, men det är någonting. Och sen är det ju så att det finns ju mycket självbiografiskt, som ni förstår, i honorin. Och alltså, jag lägger ju in. Men det är som att då får jag någon slags skit. Så jag vet inte varför det blir. Eller så är det också någon slags fantasiförbud som jag bär med mig, att jag har svårt att hitta på. Men det är som att, men jag har ju hittat på otroligt mycket i den här romanen. Så att, men det är som att jag liksom inte får. Det är som att nästan vara med bara ett tomt papper, och då blir det så oändligt och då kommer det ingenting. Men, och det är inte så att jag liksom, oh, nu ska jag skriva en roman om Emilia och nu en om Agnes och så ska jag skriva en om Lars Norén. Och det är inte så att jag liksom bara bestämmer sig för någon känd eller okänd person och kliver in i den personens liv, utan det är ju någonting med den personen som måste som klinga i mig, ja. Som ger resonans. Och med honorin visste jag inte riktigt vad det var, men jag tror att bland annat faktiskt var det som jag pratade om, det här att jag också blev väldigt både fascinerad och provocerad av henne. Mm. Att det var också något i det som provocerade mig som också, som jag kände igen i mig själv, någon slags undanglidande, och som jag kände att jag ville undersöka. Så att det måste ju vara, det är ju inte liksom bara att jag skriver om Karl den 12:e för att det varför ska få många läsare, eller, alltså, utan det är ju någonting som måste förstås, det är ju självklart, och så är det ju för alla som skriver, men låt det som jag försvara mig här, men det är någonting med det, att det måste klinga, och kolla in alltså slutade klinga för att jag inte klarade av henne, men sen var det just det jag gick in i, och då tror jag att hon klingade än mer för att det var något som blev väldigt spännande för mig själv att försöka skriva mig in i vad den där hemlighetsfullheten består av, eller vad det är hon döljer på något sätt.
Låsa upp någonting,
ja.
Kanske. Mm. Jag tänker också att det är, som du säger, det är ju inte historiska böcker, utan det är ju en roman, och det är ett ganska fascinerande grepp också, lite som du sa, historisk fiktion, eller ska man kalla det. Jag vet inte riktigt vad ordet för det är, för det är ju en historisk person som har funnits, men ändå en absolut fiktion också. Mm. Och som du säger, du vet ju inte vad honorin har tänkt som barn, utan det är ju att du har skrivit fram det. Och samma sak med Marie-Louise också. Mm. Och det kanske finns, nu tolkar jag fritt, men att det kanske finns en frihet i det, att liksom ha en person som det i så fall genom resonans eller klingar med.
Mm.
Och att känna att jag behöver låsa upp den och ändå vara fri i det. Att det inte är en för stor person heller, att det inte är Karl den 12:e, utan finns det också utrymme för dig kanske i så fall att undersöka på ett mer fiktionellt och då fantiserande vis.
Ja.
Där du i så fall, som du säger, kanske kan lägga in delar av dig själv också.
Mm, mm, mm.
Eller jag får i alla fall den känslan lite att speciellt Marie-Louise är också en undanglidande person kanske, eller snarare en person man tänker att man kanske borde skriva om Carl Fredrik Hill, men istället så är det Marie-Louise som du skrivit om, som är en person lite vid sidan av där. Och att där finns också då en möjlighet att vara större i sitt skrivande, för att man är inte bunden på samma sätt till liksom historien om Marie-Louise.
Nej. Och i det fallet tror jag också det var med Marie-Louise, Carl Fredrik Hill, tror jag också det var att jag var ju intresserad av, alltså Carl Fredrik Hills historia är ju också en tragisk historia med hans sjukdom och så, men han på något sätt levde ju ut sitt konstnärskap. Jag är ofta intresserad av den där som inte är så expressiv, utan som kanske, det återkommer också i mina böcker, alltså en slags, också hos Arvid i Min faders hus, en slags kanske längtan efter något mycket större. Alltså, de hämmade människorna intresserar mig ju ofta. De kontrollerade människorna, det är ju honorin också. Jag måste gå rätt in i elden. Det gör hon ju aldrig riktigt. Utan ibland tänker jag att om hon gjort det, så kanske inte det hade varit en så bra titel på en roman. För den är lite given. Men eftersom hon inte gör det, så tycker jag att, eller inte gör det så mycket som hon vill i alla fall i min roman, så tycker jag att det är en bra titel. Så att det är också, tror jag, det här, de lite tillbakahållna liksom. Det är ju hela tiden ett tema som jag återvänder till.
Men du sa att du hade börjat egentligen med ett utkast 2008. 1998 sa du. Men, och sen plockat upp den då senare. Vill du berätta lite rent praktiskt, liksom hur såg den här skrivprocessen ut när du sitter och liksom faktiskt skriver?
Och jag anade att ni skulle fråga om det, och så känner jag ibland, jag minns inte riktigt. Nej. Jag kan inte, för den har ju, då var den bara några sidor, manussidor liksom i datorn. Kanske, ja, men inte så formel, som är ganska konstanta så som de är. Jag har ändrat små grejer och kommatering och så, men det är inget stort som jag har ändrat. Sen gick jag ju, började jag ju med den igen, men då tror jag, men jag är inte säker, för jag höll på med novellsamling nämligen. Med en del, just lite mer, inte självbiografiskt, men jag använde liksom stoff från mig själv också i en del noveller. Och så var det några mer, en novell som handlade om Stina Bergman, Hjalmar Bergmans fru. Och en novell som handlade om Fanny Mendelssohn, alltså Felix Mendelssohns syster, som också var en framstående kompositör. Men ändå i bakgrunden av sin bror, som liksom blev geniförklarad. Och det handlar om deras band, för han dog väldigt kort efter att hon dog, tror jag det var. Så att det handlar också om någon slags beroende och sådär. Och då fanns hon och Rin med där som en novell. Och så satt jag, så var det, den höll ju på, och ja, det var svårt att få någon att bli intresserad av att ge ut den novellsamlingen. Men så var det ett förlag som var lite intresserat. Eller som var intresserat, men de sa att det är något med helheten som vi tycker du ska se över. Så höll jag på och såg över helheten. Och då kände jag att, nej, men Honorin sticker ut där. Det är liksom, och jag tyckte ändå, jag tyckte så mycket om Honorin, men den var liksom problemet i det sammanhanget.
Problembarnet.
Ja, på något sätt. Och för den tog för mycket plats, och då tänkte jag, nej, men det är kanske en roman ändå. Mm. Och så hade jag har en läsare som följt mig genom åren som är så himla bra. Och han sa något sånt där, hade sagt att han tyckte så mycket om den, men är det inte en roman? Eller sådär lite i en bisats, så gick jag och malde det. Och så började jag förlänga den. Och sen när jag skickade in den då till Jenny Tunedal, som är min förläggare på Norstedts, så, eller som blev det då i och med att jag skickade in den till henne, då var den 39 manussidor, och jag kände att det, tyvärr, men det blir inte längre än så här. Men vill ni, de kommer inte vilja ge ut så kort roman, men om de gör det så, för det, jag kan inte mer. Och sen började vi ett samarbete, och då, och sen har den är ju ganska liten fortfarande, men den har ju vuxit mycket, och då, jo, och därför hade det varit roligt att leta fram i alla fall de där första 39 sidorna och se hur de, vad det var som inte, men jag minns inte det nu. Men vad jag nästan, eller vad jag vet, det är att en del av de där mer självbiografiska novellerna då, alltså inte hela noveller, men det finns stoff i dem som jag lagt in i Honorin till exempel, va? Så att det finns mycket av de barndomsberättelserna, det var mer nutida, jag säger inte självbiografiska för det var de inte tvunget, men det var mer nutida barndomsberättelser och också fragment liksom. Jag skriver ofta så att jag har otroligt mycket fragment som ligger, och ibland tänker jag att det är dåligt självförtroende liksom, att jag till exempel den där Honorin, tänk om den hade blivit liggande i datorn då, det hade ju varit, tycker jag just nu i alla fall, lite synd, men ibland tänker jag att det är också någon slags envetenhet, jag slänger väldigt lite utan liksom behåller, och så plötsligt. Så problemet med det är ju att liksom de där fragmenthögarna, för jag skriver ofta ut, de blir så många med åren när man blir äldre, så att det är svårt att hitta i dem. Men nu när jag lite sådär har något i bakhuvudet, då vet jag liksom, ja, men det där var något jag skrev om det där. Det ska jag kolla på. Så att det kan vara fragment som ligger väldigt länge och sen kommer in. Så det minns jag. Men sen har jag väldigt svårt att redogöra för jag skriver ju aldrig kronologiskt nästan. Alltså jag visste, det här var ju faktiskt har ju varit början hela tiden. Det är ganska ovanligt för mig att något som jag trodde var början från faktiskt början det. Fortsätter att vara det. Men till exempel, jag minns inte när slutet kom till. Om det...
Ja, nej. Men vad kul, för då är det nästan som att den här, om hon når in, är liksom the darling you couldn't kill, och istället gjorde liksom till en roman, att istället för att ta bort den nu liksom ur novellsamlingen, så gör den till liksom
sin egen.
Sin egen. Ja, det kan man ju faktiskt säga.
Men jag blev också fascinerad, eller imponerad av det här med att du låter berättelserna ligga, och du sa innan att du har gjort så, innan att du börjar skriva på ett manus och sen så lägger du bort det. Mm. Och jag tror att det står i efterordet på Marie-Louise också, att något lite liknande, att fragment av det här började för flera år sedan. Vad är det som är skönt med att låta något ligga?
Jag tänker direkt att det är inget som är skönt, utan det är ju ofta, då är det ju ofta att jag känner att det här, det blir inget, men det är att liksom, men det sköna är ju när man, att man inte slänger det, utan att det sen, det är som att vissa texter måste hitta, jag har faktiskt ett exempel på det här kommer jag på, för det finns en, det här, när jag ibland är jag ju runt och pratar på lite skrivarlinjer så om skrivprocess, och då brukar jag prata om det, för att då är det en text som jag haft med den, och sen så i romaner så har jag liksom känt, nej men den ska inte vara här, jag plockat ut den. Och nu la jag in, till slut, jag tror det är tredje eller fjärde boken som jag försökt få med en text. Och sen...
Hittade den hem
här. Så hittade den här och fick liksom sin betydelse. Så det är som att den... ja, jag vet inte vad det är. Att det,
den har bidat sin tid.
Den har bidat sin tid och den har letat efter ett sammanhang. Och nu fick den ett... sammanhang. Mm. Så det är en för mig angelägen text, men jag hittar liksom ingen, jag kan inte, där har jag varit tvungen att döda mina darlings liksom, för att okej, jag tycker om den, men den bär inte här, men här, och det är den som är på sidan 32 när de ropar, nu kanske jag inte ska läsa här, men de ropar, hon åker, hon når in, de ropar på henne uppifrån backkrönet, men hon svarar inte. Hon har trillat av kälken, ligger kvar i snön, bara känner kylan. Hon gör en ansats att resa sig upp, men tröttheten övermannar henne, lusten att få ligga kvar. När hon blundar ser hon att allt är orange, hon blundar rakt in mot solen. Hennes ögonfransar bildar mönster, hon kan spela med det. Kylan från marken känner hon, och värmen, solen mot ansiktet. Hon når in! Ärret reser sig som en vägg i hennes namn. Hon ligger alldeles stilla. Kylan äter sig in genom kroppen, först genom kläderna och sedan vidare in genom huden. Allra längst in finns något som fortfarande är varmt, som en kattunge kanske, en febrig kattnos. Hon böjer sig in mot det. Då blir det alldeles svart. Hon når in, vad gör hon når in? Det där ärret har spridit sig nu och hon hör hårdheten i hela sitt namn. Sluta genast med det där. Varför svarar inte hon när jag kallar på henne? Det är barnjungfrun och hon har ställt sig mitt för solen. Upp med dig nu, upp med sig nu, så går vi hem och dricker te. Hon kryper ihop och genom ögonfransarna kan hon se hur barnjungfrun tar Gösta i handen och går. Hon skulle kunnat ligga kvar. Efteråt tänker hon ofta på det. Men istället reser hon sig upp och går efter. Hon är kall nu. Den där varma punkten är försvunnen. Hon stampar kläderna fria från snö. Hon är blöt. Hon fryser. Långt där borta kan hon se barnjungfrun och Gösta. Hela vägen hem kan hon se dem.
Fint läste.
Mm. Ja, fint. Jag var lite oförberett. Men det där är ju ett exempel på. Alltså, då har jag ju bytt ut namn och så. Men den har varit med i många... Den tror jag var med i Marie-Louise och åkte ut. Och den var med i en tidigare roman också som heter Kommer aldrig att få veta om hon hör. De tre i alla fall har den varit med i. Och sen har den också funnits som någon slags sån där fragment som legat på skrivbordet. Och kanske ska det bli en novell liksom och sådär.
Men, för jag tänker den... Den återkommer ju den bilden sen och hennes kompis
Ada
har ju liksom en tolkning av vad som händer där. Som är typ att hon, eller jag vet inte om man ska säga det, om det är spoiler eller...
Nej, men det är...
Men som är att, liksom, att hon typ onanerar eller upptäcker sig själv där. Är det därför som du har valt att inte ha med den i de andra... att det är något liksom någon upptäckande utav sin sexualitet, eller varför tror du att du har liksom plockat bort den ifrån de andra berättelserna?
Ja, vad det gäller Marie-Louise så tänker jag att det hade ju kunnat, den handlar ju också om på något sätt, hon är ju rädd för sexualiteten och så att jag, nej, jag tror inte att jag har så medvetet formulerat varför jag tagit bort den, utan jag tror att den på något sätt bara kändes som att den inte riktigt fick, att den adderade något som inte, för det, jag tycker Marie, alltså det är ju också så man återvänder, det finns ju en återkommande Arvid, det är ju också väldigt liksom, han är inte så kär i sin fru på något, eller det är han, men liksom det finns någon berättelse där om deras bröllopsnatt när de bara håller om varandra och sådär, så den, det finns ju också i mina böcker, så det, för den skulle hade nog kunnat
kanske bara någon så oklar, en känsla.
Ja, en känsla att av att bara, det liksom inte riktigt hittar något, någon bra plats, eller att det liksom tar för mycket. Här blev det också så bra med Ada, tycker jag, som har en sån lite krass, hon är ju läkare och har någon slags lite mer krass syn på kroppen. Och du hade väl hittat din pärla, hahaha, säger hon liksom.
Mm.
Och då skäms hon och rinner, för hon känner att hon inte ens tänkt den tanken på något sätt, att det var det. Hon bara, hon bara har ett minne.
Ja. Ja. Det kanske blir någonting med hon och rinner också då, som är, liksom, om du ser henne som den här syrliga, kanske mer strikta personen i vad du läste i breven, att det också blir någonting, att bli avslöjad i att berätta någonting som ett minne, och att sen någon gör det till något sexuellt, och något som blir så här, men nej, va? Och nu har jag berättat det här som en anekdot, som någonting om mig, och sen så blir det istället att du avslöjar mig genom att jag berättar det. Men jag tänkte också på att den här då, det här stycket har följt med och letat efter sitt hem. Sen har du ju också i vissa romaner av dem lite tvärtom, att det är vissa grejer som återkommer. Du har till exempel, som finns i den här också, och som finns i, om jag minns rätt, Min faders hus, en berättelse om hundar, fantasihundar, som de har som barn och som de kallar massa namn och ställer ut skålar med. Och någonting som jag också dras i minnet av, ett av en gåta som berättas och svaret ges direkt, en pappa och ett barn går på vägen, men det är inte hans son, vem är det? En dotter.
Ja, just det. Just det.
Att du har vissa sådana grejer som återkommer också. Vad är det för några fragment för dig i så fall? Om du har de som letar efter ett hem och sen de som har flera hem.
Ja, nej, det är ju intressant också. Jag vet inte. Det är som att vissa bilder blir liksom inte klar med. Man undersöker en bild och så vill man att den ska få större bärighet på något sätt. Och då måste man ta om den. Ibland har jag också, jag vet, var en god vän som läste mig som sa, men varför gör? För hon hade läst två böcker. Varför gör du så här? Kärsson, där har du redan skrivit. Och då kan jag känna att det blir lite, för ibland tror jag kanske också att, jo, men jag är medveten om att jag använt dem. Men då kollar det. Och jag vet ju det där med hundarna. Det finns ju förut. Jag tror Honorin hör ju röster, och det gör ju Marie-Louise också, för det vet jag att jag gick tillbaka och kollade. Men ibland tänker jag så här, ja, men jag är ju ingen jätteläst författare, så jag tänker att det är så, om nu någon skulle läsa Honorin som inte har läst de andra, så vore det ju synd om de missade, för det är så viktigt för mig. Men jag tror det är en känsla av att en bild kan utvecklas ännu mer, för, och nu det får ju läsare bedöma då, men den där tematiken med en dotter, alltså den där, de där gåtorna, de fanns ju med i Min faders hus. Då tror jag faktiskt de fanns med, det har jag inte kanske, men jag hittade några brev där min farfars dotter hade skrivit sådana brev när han var på ett nervhem i Danmark, så hade hon skrivit så. Det var så berörande på något sätt för mig, att den där längtan efter att bli sedd som kvinna, och eller som flicka och kvinna så småningom. Men och då kunde jag känna att i Min faders hus fanns så mycket annat, och så de finns med, men de tar inte jättestor plats. Här kanske de tar lite större plats, för sen kommer det ju en ytterligare scen när hon går med sin pappa och han läser, hon har skrivit en uppsats som handlar om hans pappa och liksom vill bli. Och då säger han någonting om att, för han tycker så mycket om den och hon blir så oerhört glad, men så säger han att den bästa scenen i hela romanen, det är det här när fadern och sonen tar ett dopp i insjön, för du förstår, det finns inget så starkt som kärleken mellan en far och hans son. Och där har hon ju hamnat helt utanför och också känner skam då, på tal om skam, det här med pärlan, för det också, alltså skamkänslor över att tro att hon skulle kunna vinna sin pappas kärlek på något sätt. Så då tyckte jag att jag utvecklade den. Men det är en annan sån bild som jag också brukar prata om när jag är ute och pratar med människor som skriver. Det är ju i min debutdiktsamling så finns det den första dikt där om ett jag som betraktar någon som går sitt namn i snön.
Ja, det är ju mig, Marie-Louise.
Och det är ju mig, Marie-Louise också. Och det var en sån där bild som jag skrev. Jag gick biskops Arne och skrev den diktsamlingen. Men sen, och hade inte med mig massa papper och fragment och sådär. Men när jag sen kom hem och den redan var ivägskickad så letade jag gamla dagböcker. Och då, alltså det var en bild, det var ett barndomsminne. Mm. Och sen är liksom en, det som... Och jag var kanske 11 när jag såg den där kvinnan gå, eller tjejen gå sitt namn i snön. Och sen har jag ju dels liksom lagt det på minnet. Men sen så fort jag hade någon form av skrivambition, och det tror jag började ha i 15-16 års åldern, så fanns det en som liksom, att jag hade försökt skriva som filmscen och som dikt. Och som, så att det var liksom en bild som, och jag... visste inte, jag kan efteråt nu liksom lägga psykologi och tänka varför den blev så betydelsefull, men då tror jag, eller som 11-åring visste jag inte det, utan det var ju bara att den bilden var så stark, och så där samlar jag liksom, och sen så får den, och så kom den med i debutdiktsamlingen, och där tycker jag den handlar mycket om skrivandet, liksom att ta sig själv på, ja, eller att våga, vilja skriva, och våga sticka ut på något sätt också. Men sen finns det nu i Marie-Louise också. Och har, så att, ja, när jag arbetar med den sortens fragment som kommer tillbaka. Och lite varning kan jag själv känna att jag måste ha koll så att jag liksom inte... Men
jag tycker att det är väldigt mysigt att man återkommer. Att man, det blir som att även om inte de här personerna alltid är med i samma värld eller att det är samma lapp och hund de pratar om, att det återkommer och att det blir en väldigt stark känsla av att det här är ett författarskap.
Ja, vad kul.
Att man liksom känner igen sig, känner sig sedd kanske.
Ja, men vad fint. För det är mitt försvar. Så tänker jag ibland på Göran Tunström som har betytt väldigt mycket för mig. Och det är ju, många av hans böcker är ju, jag menar, det återkommer ju ständigt en förälders död eller men om det är så en mamma eller en pappa så är det ju ändå någon slags förlust där och då. Flera av hans romaner är det ju också en psykisk sjukdom och sådär. Så att det är väl så att man har vissa teman då.
Och det blir också att man som läsare, om man läser samma berättelse eller samma bild eller så i flera böcker, så man tänker ju på dem på olika sätt och man förstår ju också att det ligger, det är inte bara någon slentrian. Alltså återkommer det så blir man automatiskt tänker ju över berättelser kring den här hästen till exempel som har fastnat i.
Ja, vad roligt alltså, att ni läser. Ja.
Och nu blir det ju också, det blir ju lite, eftersom att vi har ju läst mycket av dig nu under väldigt kort tid så blir det ju nästan som att man blir, det är lite så psykovarning att man har koll på allt. Som annars så kanske man läser dem med
liksom det är en fest mellanrum. I min faders hus, skulle bara säga, som fastnar, som springer in i ett glasfönster och fastnar och så får de inte komma loss, ja just det.
Och den bilden är också med att i kommer aldrig få veta om hon hör.
Är den det?
Ja.
Det är kartlägga här liksom.
Aha. Men och då, och det får ju en att fundera extra över de där bilderna och vad de betyder. Och just den också att man går djupt i analys liksom, men att den berättelsen är också huvudpersonen, det är inte huvudpersonen som upplever den utan det är huvudpersonens nära liksom just, som upplever den, så att det är inte förstahands, alltså det är en berättelse.
Det är en berättelse, också i romanerna är det liksom en bild på något sätt. Ja, det har du rätt i.
Jag tänkte på nu när du berättade om den här dagboksanteckningen med någon som går sitt namn i snön. Du sa att det är en bild kanske för att våga, vilja skriva. Fastnar vi i det? Är det någonting du känner att du behöver göra, våga, vilja, eller har behövt göra?
Det tror jag att jag har. Alltså jag hade en fantastisk svensklärare på gymnasiet som verkligen uppmuntrade till fritt skrivande. Och det hände lite grejer sommaren innan jag började gymnasiet som gör att jag liksom jag började skriva dikter och sådär. Men jag upplevde alltid att jag skrev väldigt planlöst. Jag vågade ju aldrig liksom säga att, nej, jag tror inte jag uttalade att jag ville bli författare. Och jag Det var också, jag minns, hade någon minne någon gång av någon jag skulle... Man var ju många som skrev på gymnasiet, så var det någon kille, som en kompis som jag, vi skulle gå ut, och så kom han liksom jättesent och så sa han, jag höll på med en diktsvit, jag var tvungen att skriva klart den, och så kände jag så här, nej men jag skulle aldrig liksom komma 2 timmar sent en kväll för att skriva klart en diktsvit, för jag ville, alltså att jag haft så svårt att ta mig själv, alltså på gott och ont, för det kan också låta, nu menar jag inte, det kan säkert ha blivit en jättebra diktsvit av det, så det är inte så, men jag hade då svårt att liksom ta mig själv på så stort allvar, och då tyckte jag också att jag, då var det för mig ett mått på att jag nog inte hade tillräckligt stark vilja, utan att det mer var ja, det är ju lätt, och det vet ni säkert själva, men alltså jag tycker det är ju lätt att liksom anklaga sig själv och känna att ja, men det är bara en pås, jag vill bli författare, men jag är inte intresserad av att skriva. Jag gör ju aldrig det, Och jag älskade att skriva salskrivning på gymnasiet, för då blev jag liksom instängd i ett rum, och så fick jag en skrivuppgift. Mm. Ofta valde jag alltid den fria. Och sen hade jag en läsare som var min svensklärare, som var väldigt uppmuntrande och liksom inkännande och sådär. Och så jag kände mig liksom, åh, vilket skolflicksaktigt förhållande, jag har ju ingen egen vilja. Så. Men sen var det som att jag efter många, många år accepterade att ja, men det är ju under de premisserna jag behöver liksom ett sånt rum för att ta mig själv på allvar. Mm. Så då sökte jag faktiskt, då gick jag Biskops Arnö, och då var jag över 30, och där skrev jag min debutdiktsamling. Och, då, och det är också del av den där historien om Cecilia, för att jag hade ju liksom, min självbild var att jag hade skrivit totalt planlöst och det fanns ju inget. Liksom, men så satt jag mig här på en ö och isolerat och skrev uppgifter, och alla andra skrev, så man var inte konstig, eller man missade liksom inget för att jag satt och skrev. Och då kom texterna ganska fort. Men sen när jag kom hem så märkte jag att i det där planlösa skrivandet som jag ägnat mig åt då i kanske 14 år, i de där dagböckerna så fanns ju väldigt mycket fragment. Så det var också en att det där till synes planlösa ändå var på väg någonstans. Liksom. Ja. Men det har varit inte helt... Och det är fortfarande så att jag måste ju bygga upp mitt skrivande runt ganska fasta rutiner och sådär. Det är inte så att jag liksom av lust kastar mig och skriver en diktsvit klockan 8 på kvällen istället för att gå på bio och sådär. Utan det är ofta sätta sig vid skrivbordet på förmiddagarna.
Berätta, hur ser en skrivdag ut för dig, och hur är liksom det fysiska? Nu sitter vi ju också i ditt fysiska skrivrum, men berätta lite.
Ja, alltså jag tänkte, eftersom ni sagt att ni ville prata om skrivprocessen, så nu är jag ju så i väntan på den här romanen och så nu är det livet mer praktiskt, men även tidigare, min skrivdag börjar med att jag övar fiol en timme.
Wow!
Ja. Och det har inte varit så alltid.
Var det renässansmässigt?
Ja, det kan det. Men det, och ibland kan jag tycka att oj vad den där timmen drar ut på tiden, och så kommer jag alldeles för sent hit, men till arbetsrummet. Men det är en sån samling för mig, och det är också, jag har ju, det är inte för inte som jag skriver om Honorin och liksom blir provocerad av hennes språk, eller skriver om min faders hus med alltså Arvid i Prästen som förlorar sitt språk, för jag har ju ett ganska komplicerat förhållande till språk. Jag kan liksom bli trött när det blir för mycket ord, jag kan bli trött av att, jag kan liksom bli väldigt, i perioder väldigt utestängd också från skönlitterär text och sådär, att jag inte lyckas, jag läser ju mycket, men jag kan vara rädd för tjocka böcker, för att jag liksom, nu kommer det bli som Arvid, att orden stängs.
Mm.
Sen blir det inte alltid det, och då blir jag lycklig när jag blir insläppt och jag har väl också accepterat att det finns ett slags arbete som man måste ta sig igenom. Men för mig är det därför så otroligt befriande att få börja i något som är mer, som jag upplever som mer kroppsligt, det vill säga fiolspel. Jag kan när jag skriver så kan jag liksom, det är så lätt att romantisera andra konstarter, men jag kan längta efter att om jag var bildkonstnär då skulle jag ta jättemycket tjock röd färg här, och så måste jag liksom, men jag kan inte ta tjock röd färg, utan jag måste göra det i ord, och det är mycket mer, jag kanske som bildkonstnär kanske tänker precis tvärtom. Oh. Så att det är också för
gräset
att
gräset är alltid grönare.
Gräset är grönare, men det är något med det ordlösa som jag alltid, alltså jag älskar att titta på dans, det berör mig ofta oerhört starkt och så det är ju någonting, och så råkar jag ju då ha en historia med min fiol, så det är ändå det som jag, så att, och då är det också sån, det är en sån koncentration. Jag övar ju teknik då, jag står inte bara och spelar, utan jag övar minst en halvtimme först skalor och treklanger och stråkövningar och sådär. Och, Och sen kanske jag övar lite stycken och då, det är en sån att hitta den fokuseringen på något sätt. Jag mår så himla bra av det. Så brukar jag börja arbetsdagen och sen äter jag frukost och sen går jag hit. Och då är det sånt här, ibland så vet jag inte hur det går till, men jag vet ju ungefär, för det är ofta väldigt trögt och man vet inte vad man ska göra. Och det var ju många, det är ju 9 år sedan jag kom ut med en bok, så att jag... Men då har jag hållit på med de där novellerna. Men i alla fall, jag har något slags, just nu, jag byter den metoden. Men jag har haft under några år att jag har en mapp på datorn där jag liksom skriver någon slags flödesdagbok. Där jag försöker anstränga mig att inte redovisa och redogöra. Utan att jag liksom, ja, mer flöde än också att utveckla vad jag känner och sådär. Utan bara skriva ur mig. Och efter det så går jag på min text och riktigt hur jag gör då vet jag inte längre, men nu har jag tänkt att jag kanske ska sluta med den där dagboken, att jag ska se, för jag har försökt läsa igenom den och det är ju helt hopplöst, för det är ju bara flödesskrivande och det blir också, ja, det är svårt att läsa sina egna dagböcker tycker jag, men
men fyller det kanske någon annan funktion ändå, alltså flödesskrivandet? Att få ut någonting?
Ja, kanske. Jag vet inte. Men så tänker jag ibland, tänk om jag istället kunde försöka måla de där röda strecken fast på pappret. Att jag liksom inte ska lägga min energi heller på att jag kanske ska reducera den. Jag vet inte. Men jag har varit i sådana tankar nu. För jag har låtit bli nu sista veckan här bara och skriva den. Och då, så jag tyckte det var ganska skönt.
Mm. Ja.
Och att jag kanske ska skriva ha en drömdagbok bara. För jag skriver ofta upp drömmar och så. Och sen... ska gå snabbare på vad det nu är jag ska göra. Det har jag ju ingen som helst aning om.
Och sen sitter du i rummet här och skriver hela dagen?
Ja,
eller?
Fast inte... Jag tycker fiolen har ju tagit över ganska mycket. Ändå har jag ju lyckats skriva. Nu har jag också åkt bort i perioder. Jag har haft sån här stipendium på Sigtuna stiftelsen som var väldigt betydelsefullt. Så att då jobbade jag ju koncentrerat med denna. Men jag har svårt att sitta liksom aktivt skriva. Det gör jag nog inte mer än en... Jag skulle säga så för jag vill säga 3 timmar, men om jag ska vara riktigt ärlig så skulle jag nog säga att det beror på vad man menar, då får man räkna in det där dagboken så är det kanske 3 timmar, men 2-3 timmar skulle jag säga.
Mm.
Och det är inte alltid att jag ens skriver så, men att jag vill liksom ha de timmarna att skriva. Och sen är det ofta, jag undervisar ju lite eller så man vill läsa någonting eller alltså administration och så.
Men har du liksom något brödjobb också, eller är det liksom skrivandet, undervisandet och så som du...
Ja, jag har inget just nu. Jag har ju jobbat en del sådär genom åren. Ett tag jobbade jag som teatermusiker, men det var länge sedan. Det tyckte jag var väldigt... Sen har jag undervisat otroligt mycket.
I skrivande då?
I skrivande, ja. På olika folkhögskolor och senast på författarskolan i Lund var jag under några år och så. Men allt har ju varit på frilansbasis eller kanske timanställning eller tillfälliga anställningar och så att jag har ju inget att luta mig tillbaks mot så. Det har jag inte.
Och nu, som sagt, så kommer ju snart den här boken att publiceras och den kommer bli läst och den ska ut i världen. Hur känns det nu precis innan? Hur förhåller du dig till liksom det offentliga rummet?
Mest tycker jag, har jag känt sista dagarna, tycker faktiskt det är roligt att det liksom känns så. Men det är ju också väldigt, alltså precis, jag fick det här första exet i måndags. Och då blev jag plötsligt för då har jag ju gjort, jag visste att jag skulle prata med er och jag också, som jag berättade, pratat i Lundströms bokradio. Och då pratar man ju om boken och det är ju något annat. Men nu är ju boken här liksom, hur är det? Alltså då kom den där osäkerheten och som jag pratar med dig, tycker ni den är för tätt satt och bla bla bla. Och borde jag gjort det där, borde det varit blankrad. Och
man vill inte kolla för nära på texten heller för att man vill inte upptäcka något som borde ändras.
Nej,
eller så.
Och jag har liksom inte, och jag så försöker jag läsa lite men jag kan ju inte läsa den. Och nej, varför ändrade jag? Jag ändrade ganska mycket på slutet. Så är det. Och sen, jag tycker det är väldigt roligt att prata om text. Och jag trivs, jag är inte liksom en så skygg författare på så sätt att jag inte... så jag hoppas ju att jag ska få komma ut och prata. Men det är ju dels är det ju läskigt hur den faktiskt ska bli emottagen. Det är ju alltid läskigt. Eller att den inte ska bli emottagen alls. Men sen är det någonting, just för att jag inte är en så skick författare, så tänker jag ibland att det är någonting apropå honorin, alltså apropå det här med integritet, och det är ju något väldigt personligt man lämnar ifrån sig när man lämnar ifrån sig en text, och att hitta någon balans i hur man pratar om sin text. Det tror jag är en utmaning för mig, för att jag är en ganska öppen person och jag känner mig liksom inte så prestigefylld i förhållande till, jag tycker det skulle vara läskigt om det blev sågad, men jag känner mig inte liksom sådär. Om ni skulle säga något negativt nu så skulle jag kunna säga nej, men så intressant. Så tror jag att det är också för att jag är lite fostrad som ni i någon sån här skrivarkurs. Ja. Att man liksom
pratar om texten.
Tittar på texten, liksom, det är inte jag utan aha, ja men det, och det där kanske, och där skulle man kunna tänka. Jag kan till och med liksom börja läsa min egen text som att det var din text.
Ja, eller som att du ska ge respons på
den. Ja, ja, på något sätt. Och det är ju fint, eller det är ju, men jag kan också. Mest är det är läskigt att ge ut böcker, men det är ju väldigt roligt att jag har fått göra det liksom. Alltså det är väldigt roligt, och det här är en väldigt, tror jag, viktig bok för mig. Och det kan, jag tycker det är lite läskigt också, eftersom jag inte vet hur den kommer att bli mottagen då. Den där Strindbergsdikten, ni vet, man med ett hjärta, hur är den i ett skyltfönster eller vad det är. Men,
Jag har en fråga som jag tänkte på förut också, som kanske kommer in lite från sidan nu, men apropå liksom honorin och att det ska ut i världen och sådär, hur förhåller du dig till typ efterlevande? Jag vet att i Marie-Louise så pratar du lite med Marie-Louise släktingar. Är det enklast att liksom inte förhålla sig till det alls, eller vill du ha liksom input från?
Det är både och det där, och det har jag gjort olika. Jag har Men Marie-Louise hade jag ju liksom från allra första början kontakt med släkten, därför att jag, nej inte från allra första början, utan jag hittade ju de där fragmenten då som i ett block så där igen. Och sen såg jag en utställning som jag också tror jag skriver om i efterordet på Nationalmuseum. Nej, på Valdemarsudde, för då var det en ny utställning. Först var jag den på Nationalmuseum och skrev några grejer snabbt. Och sen så många år senare såg jag en på Valdemarsudde. Och då skrev jag till han som hade kurerat den utställningen. Och han var så oerhört positiv. Och så, och jag kan, och så skulle jag ner till Lund och så träffade jag honom och en släkting som han då hade nära kontakt med. Och de var så otroligt tillmötesgående och positiva. Så att då blev det så. Med honorin har det inte blivit så. Utan jag har nu i efterhand skrivit till släkting och liksom berättat att boken kommer och kom, och haft en fin konversation med henne på mejl om varför jag ville göra det. Och hon verkar också positiv och hon ska få en bok och sådär. Men någonting gjorde att jag vet, det var här ni pratade om också, att ibland vill man ha en blick och ibland vill man inte ha en blick. Ja. Jag tror också att jag var rädd för, eftersom hon var en så viktig. Alltså, hon har haft så stor politisk betydelse som tidig feminist och det här medborgarskolan. Alltså, hon var ju en så, och då var jag rädd att jag skulle liksom få förväntningar på mig att skriva fram den sidan av hennes person, och det gör jag ju inte riktigt. Mm. Utan det handlar ju mer om en åldrande kvinna som, där det är en del av hennes liv, men där det är så mycket annat. Så jag tror att jag var lite nervös för det. Men, och till mitt försvar igen då, så kan jag ju säga, och därför har jag också skrivit ett efterord, alltså det är ju andra som, Ulrika Knutsson har ju skrivit om det liksom jättemycket, om verksamheten, och det finns också flera andra som har skrivit böcker. Inte någon hel biografi, men det finns ju andra som har skrivit om verksamheten som jag liksom hänvisar till då, men jag har ju valt att göra något annat. Så det blev inte så den här gången, jag vet inte riktigt vad det beror på.
Ja, men för annars så kan det också bli att man känner lite så redovisningsplikt, att precis. Man känner att nu måste jag förhålla mig till den här facit som är liksom den.
Tänker det är lite samma också som vi har pratat om här innan vi börjar spela in, att ibland behöver man ha många ögon på sin text och ibland kanske man blir så här, nej jag vill inte att någon ska läsa min text innan den är helt färdig, jag behöver vara själv i det här rummet. Ja.
Nej, och det med redovisningsplikt är ju intressant som du säger, Emilia, för att till exempel, det har jag ett minne av när jag via det här barnbarnet Johan Hedborg som jag lärde känna i Lund, som var så tillmötesgående. Jag fick via honom telefonnumret till hans syster som bodde utomlands, som var också barnbarn till Marie-Louise, men som mindes henne mer. Och då hade jag ett långt telefonsamtal med henne och det var fantastiskt, och hon berättade massa saker om sin syster. Och sen så sa hon någon sak bara precis i slutet på det här telefonsamtalet som var att när hon var gammal så hade de ett hus här uppe i Roslagen, norr om Stockholm. Och då, hon längtade så till havet, så då lät de bygga ett litet takfönster så att hon kunde ligga i sin säng och titta ut på havet. Och det slog an liksom. Så av det där långa samtalet var det det enda som kom i romanen. Men att det liksom, för att när man skriver skönlitteratur tycker jag så, det får inte bli redovisning liksom. Nej. Utan det måste bli, det måste ha bärighet i ett sammanhang. Och det behöver inte alls bara handla om research, utan det kan också handla om, jag pratar om att jag skriver drömmar liksom. Det får aldrig bli att jag ska redovisa ett intressant drömliv och titta så spännande bilder. Nej. Här i, eller om jag skriver om äpplen så får det aldrig, ibland tycker man känner i texter, oj här redovisar du hur många äppelsorter du kan liksom, får aldrig bli duktigt. Så att inte redovisande utan,
inte bli duktigt. Nej.
Tack så hemskt mycket för att vi fick komma hit och prata med dig och att du tog din tid. Och tack till Klara som klipper vår podd. Och tack till alla som lyssnar. Och så säger vi hejdå för idag.
Hejdå!
Om ni gillar Folkets Hörnas podd vill jag också passa på att tipsa om vår övriga verksamhet. Samma dag som det här avsnittet släpps, alltså den 2 april, har vi Folkets Hörna på scen i Stockholm i samarbete med Punkt, Ungdomsbibliotek och litteraturtidskriften Ponton. Då har vi med oss bland andra Aya Kanbar. Den 12 april har vi ett evenemang med Ingvild H. Rishöj och Monica Rosenberg i Stockholm. Och den 17 april har vi med oss Lina Wolf och Sara Linton på Skissernas museum i Lund. Dessutom har vi skrivartisdagar för unga mellan 16 och 20 år varannan vecka under våren på Stenkrossen i Lund. Alla våra evenemang och arrangemang är helt gratis. Läs mer och skriv gärna upp er på vårt nyhetsbrev via vår hemsida www.folketshorna.se och följ oss gärna på sociala medier, där heter vi Folkets Hörna.